Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är podden från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till livsberättelser och samtala om vad tron betyder för oss. Så häng på idag. Idag har jag en ung gäst med mig här i studion. Vem är du?
Noah Wetterud heter jag.
Trevligt. Vi har haft ett avsnitt med dig tidigare för något år sedan tror jag.
Precis, någonstans där.
Någonstans där, men det har hänt saker i ditt liv som vi ska prata om här idag och det känns jättekul. Varmt välkommen.
Tack så mycket, kul att få vara här.
Ja, du kan väl börja med att presentera dig lite grann. Vem är du?
Jo men Noah heter jag. Jag är 19, fyller 20 i år och har precis kommit hem från min DTS med vilket står för Discipleship Training School tillsammans med organisationen UMU.
Mm. En sorts bibelskola.
Precis, lite så att bli tränad i lärjungaskap.
Ja, vi ska prata mer om det. Hur ser din familjesituation ut?
Den ser bra ut.
Den ser bra ut.
Jag har två bröder, ja. En äldre och en yngre. Så jag är mellanbarn och sen har jag mina föräldrar, Josef och Elina.
Mm. Kul. Och då har du precis kommit hem och fått träffa dem igen här.
Jo, precis. Kommit hem och få se dem första gången.
Hur var det att träffa mamma och pappa och brorsorna igen efter en sån här?
Superkul.
Ja.
Man tänker ju lite att när man är borta att tiden här hemma stannar.
Mm.
Men så otroligt kul att få se dem och få se dem växa också.
Ja, precis.
Så det är superhärligt.
Ja, nej, tiden står inte still hemma när man är borta.
Nej, precis.
Tyvärr, kanske.
Lite så.
Ja. Nu har du precis kommit hem, men vad tänker du göra här nu under närmaste veckorna?
Närmaste veckorna är väl lite att landa i allting jag har gått igenom och få processa det och hur jag applicerar det i min vardag nu här hemma. Och sen så är det väl hitta någonstans och jobba där det är Gud vill ha mig.
Ja.
Och inte bara vad jag själv vill.
Just det.
Utan att få låta Guds vilja ske.
Hitta ett jobb, det är det som ligger på mest.
Precis, ja men lite så.
Ja. Det låter bra. Vi kör en jingle. Vi brukar värma upp med 5 snabba frågor.
Yes.
Och du har fått dem i förväg här.
Precis.
Och nu har du ju rest runt hela världen nästan. Men vart skulle du helst resa i världen och varför?
En sån här plats som jag alltid tycker är intressant är Florida i USA.
Ja, Florida.
Varmt och skönt. Bra mycket möjligheter för vattenskidåkning.
Ja.
Och det är bara en sån här plats jag tycker är intressant.
Det är ett stort intresse för dig, vattenskidor.
Precis, det är det. Det är det jag och min pappa gör på vår fritid när vi kan.
På den varmare delen av året.
Precis, precis.
Ja, härligt. Ja, Florida är vackert, jag har varit där en gång. Vita stränder och pelikaner. Och
underbart. Sånt.
Ja, väldigt härligt. Om du fick byta liv med någon för en dag som lever nu, vem skulle du vilja byta liv med?
Den här frågan tycker jag är jätteintressant.
Ja.
Mitt första svar var att byta med typ lillbrorsan. För att det är så likt mitt liv som möjligt.
Just det.
Men annars tänker jag typ Elon Musk, bara för att försöka förstå hans hjärna. Hur det är att leda alla de här företagen och så vidare. Så det tror jag skulle vara någon som inte är i familjen.
Intressant. Om du då bara fick äta en maträtt resten av livet, vad skulle det vara?
Hamburgare.
Hamburgare?
Det är det jag tycker är kul att laga.
Ja.
Så jag tror att det går mycket att variera också i det.
Jag läste om någon som har käkat en Big Mac varje dag hela sitt liv typ. Så att det går ju uppenbarligen.
Jo, det är kanske inte jättekul. Men det funkar.
Ja, det kanske funkar. Om du fick ta med någon till en öde ö där du skulle klara dig tillsammans med den här personen en månad, vem skulle du ta med?
Jag skulle ta med mig en av mina klasskompisar från Schweiz som heter Jonathan. Har aldrig sett en människa som har så mycket talanger inom allt möjligt.
Okej.
Okay. Inom överlevnad och så här, hantverkeri och så vidare. Så jag tror jag skulle ta med honom.
Ja, han löser situationen tänker jag.
Ja, men otroligt. Ja. Gör allt möjligt.
Ja, spännande. En sista snabb fråga. Vad är den största eller bästa komplimang som Gud skulle kunna ge dig?
Jag tror att det berömmet som hade vart störst i det är väl att man har följt hans vilja. Att, ja, men, tack för att du har följt mig helhjärtat. Liksom.
Vi ska gå in i själva intervjun eller det djupare samtalet här. Jag tänkte bara börja, alltså du är uppväxt i en kristen familj och kom in i Korskyrkan här som tonåring för några år sedan.
Precis.
Hur var det att komma liksom rakt in i en församling så där i den åldern?
Det var jättebra, var det.
Mm.
Jag tror att det var verkligen någonting jag behövde i den perioden jag var i. Och att få komma in i en varm och välkomnande kultur. Där, jag minns det fortfarande första söndagen vi var här. Och så var det, jag tror att det var 3 eller 4 ungdomar från Volt då, ungdomsarbetet vi har, som bara direkt, ja men hej, vilka är ni? Vad är ni här? Kom nu på fredag för Volt liksom.
Ja.
Så det har varit otroligt bra för mig. Jag har verkligen känt att ja, men det är familj nu.
Just det. Och vad har det betytt för dig att finnas i den miljön?
Det har fått vara så bra. Det har fått vara, jag tycker det är så viktigt, umgänget vi har runt oss. Vilka det är vi låter tala in i våra liv.
Ja.
Och det har fått vara så bra för min del att få omringa mig med andra kristna som vill växa i sin relation till Gud. Och att man får ha de konversationerna i, ja men hur ser du på den här bibeltexten? Mm. Eller hur har du fått se Gud verka den här veckan? Och bara ha en konversation,
ja,
i vad det är Gud gör i våra liv.
Ja. Samtal om vad som händer och vad Gud gör.
Jo, precis. Ja. Jag tror att det är också otroligt bra att få höra vad andra människor får uppleva genom Gud. Och att det är någonting som får lyfta oss också, att få höra andra.
Mm. Ja, men det tror jag vi alltid mår bra av, att få möta andra som både uppmuntrar oss men kanske också utmanar oss.
Precis, i den, sådär. Verkligen.
Du nämnde ju det här med DTS och UMU och förklarade lite vad det betyder. Men hur kom du på att du skulle åka iväg på det här? Det är ändå liksom ett drygt halvår i ditt liv.
Jo, precis. Jag tog studenten i somras. Och jag visste det att jag ville göra någon typ av bibelskola eller liknande efter.
Mm.
Och jag har aldrig varit någon som tycker skolan är superkul. Så jag kände inte att högskola var direkt det jag skulle hoppa på. Utan att jag har en möjlighet nu när jag är ung, kommer precis från gymnasiet, och att någonting jag vill är att få utvecklas i min tro.
Just det.
Så då kände jag att jag ville göra någonting liknande, och sen så började du prata om det i kyrkan, och så blev det att jag hade typ 3 olika organisationer jag kollade på.
Just det.
Om jag skulle göra någonting med, och sen så någonstans insåg jag det att jag kan ju inte gå ut efter det vad jag vill, utan jag får ju gå efter det Gud vill för
just
mig.
Det.
Så då bad jag för det och kände att UMU, YWAM då, som det heter på engelska, var där Gud ville ha mig.
Just det.
Och det är en sån här organisation där de har baser i över 180 just länder. Det. Så då blir det, vart vill Gud ha mig?
Just det.
Och jag är en människa som tycker om vattenskidåkning när det är varmt och skönt, sol och bad liksom. Och sen så kände jag det att jag kan inte leta en bas där jag vill vara, utan jag får leta en bas där Gud vill ha mig. Ja. Och så hamnade jag i Schweiz.
Mm. Men alltså, jag är bara intresserad av den processen. Hur upplevde du att Gud ledde dig? Det kan ju vara intressant för andra att höra hur det har gått till för dig.
Jag kände otroligt tydligt, nästan under hela min uppväxt, att jag trodde att Gud bara talade till mig genom andra människor.
Mm.
Och då blev det att i det så bad jag för det här och sa, Gud, du får en vecka på dig.
Just det.
Och så får du visa mig vart det är du vill att jag ska åka. Och så började folk omkring bara prata. De pratade inte om Schweiz generellt, utan om Lausanne, vilket är en rätt liten stad i Schweiz. Och så sa de det, Lausanne. Och så började de i skolan och sen här i kyrkan. Och sen var det min granne som kom till mig och sa det, att han har en lägenhet där eller någonting. Och det var så, men varför pratar alla om just den här platsen nu?
Ja.
Och så sökte jag upp det. Så låg den bas där. Ja. Och då kände jag det. Nej men okej, det är det här Gud vill ha mig. Ja, det är det här.
Spännande.
Precis.
Alla började prata om det runt om det hela
tiden. Jo, precis. Och då var det så här, varför just den här platsen nu? Ja. Den här veckan som jag ber för dig som mest.
Ja, vad spännande. Intressant. Kul att höra. Och då kom du iväg dit alltså då. Vad har du gjort där? Och hur såg det ut?
Så jag började då i september, slutet på september, flög jag ner. Och det började med 12 veckors undervisningsprogram.
Ja.
Där det var ett nytt tema och ny talare varje vecka.
Mm.
Och så pratade jag om, men första veckan var Guds karaktär. Och sen pratade vi nästa vecka om att höra Guds röst.
Mm.
Och så går det så liksom.
Ja.
12 olika delar.
Ja.
Som vi pratar om och får djupdyka i under den här veckan.
Ja.
Och sen så var det då, efter de 12 veckorna då vi rustas, så åker vi ut på den praktiska delen som de kallar för outreach.
Just det. Men för att bara stanna till, alltså så här, en hel vecka, alltså hur mycket bibelundervisning var han ju, alltså är det från 8 på morgonen till 8 på kvällen, eller hur såg en dag ut?
Nej, inte riktigt. Så en måndag började väl vid 8.30 med lovsång.
Ja.
Då hade vi det som hel bas.
Mm.
Och sen så efter det så började lektionerna. Och lektionerna gick från kanske 9.30 till 12.30 ungefär. Så hade vi lunch och sen så hade vi lite så här praktiska delar då vi städade och grejer.
Ja.
Och sen så såg eftermiddagarna lite olika ut. Så vissa dagar hade vi grejer med hela basen.
Mm.
Eller så hade vi bara för vår klass. Ja. Då det är, ja men nu har vi bibelundervisning i 2 timmar extra.
Just det.
Och då djupdyker vi i den här delen av Bibeln.
Ja. Och din klass då, du nämnde den här Jonathan.
Precis.
Var kom de andra ifrån och hur många var ni?
Så vi var totalt 23 elever i klassen och vi var från 9 länder tror jag. Så jag var ju svensk då, så hade vi en norsk, några från Schweiz, Frankrike, USA, Kanada.
Ja.
Sydkorea, Australien och Kongo hade vi en kille.
Ganska spännande blandning av människor.
Verkligen. Och så otrolig möjlighet att få se så många olika kulturer.
Mm.
Och hur de här kulturerna ser på Gud, ser på Bibeln. Eftersom att det är en organisation utan en koppling till en viss inriktning.
Mm.
Så får man se så mycket mer än vad jag har sett tidigare.
Ja, man möter väldigt många andra som tänker lite annorlunda än vad man gör själv. Liksom.
Jo, precis. Ja. Och så får man jättebra, det blir inte diskussioner utan det blir konversationer.
Ja.
Där man får lägga upp, ja, men så här tänker jag, så här tänker du. Och så kan vi få samtala om det.
Ja, vad nyttigt.
Verkligen. Och få andras synvinklar på det tror jag är jätteviktigt också.
Ja, precis. Ja, men det är speciellt när man möter människor i en sån där internationell miljö.
Verkligen.
Helt klart. Sen åkte ni på outreach.
Precis. Så min grupp åkte till Tanzania.
Mm.
Och andra, så de delade klassen i 2. Och andra gruppen åkte till Madagaskar. Så det var superkul.
Yeah.
Och jag kände verkligen hur Gud hade kallat mig till Tanzania.
Mm.
Och att det var där han ville ha mig.
Just det.
Tråkigt nog så delades jag och mina rumskamrater. Alla de åkte till Madagaskar och jag åkte själv till Tanzania.
Okay.
Så de 4 jag var närmast med var jag inte med i Tanzania. Utan de var på Madagaskar. Men där får man också möjligheten att lära känna nya människor.
Ja, precis.
Och få växa i andra relationer.
Mm. Ja, men var i Tanzania var ni då?
Så vi var i en rätt liten stad som heter Arusha.
Ja.
Heter det, i norra Tanzania, rätt nära gränsen till Kenya.
Just det.
På en Y1-bas där.
Mm.
Och det var otroligt bra.
Mm.
Otrolig kulturskillnad är det, verkligen. Men ett så varmt och liksom kärleksfullt land.
Just det.
Där, ja, men vi hann inte, när vi var ute och evangeliserade så gick vi dörr till dörr då, som det heter. Så hann vi inte komma fram till huset, utan de sprang ut och ställde ut stolar direkt och var så här, med här, sätt dig, prata med mig.
Just det.
Och det är ju en stor skillnad från när man går på gatorna här i Stockholm.
Ja.
När folk kollar ner gatan för att inte möta ögonen med dig. Ja. Nej, men så en otroligt varm och glad kultur.
Ja.
Så vi var där i 8 veckor då.
Mm.
Och det är så mycket glädje, så mycket kärlek och värme. fått verkligen se hur Gud kan få verka i
det. Så ni åkte ut i byar helt enkelt Precis. För att prata med människor?
Så det var mycket, det är mycket olika typer av ministries då som man gör, som det heter. Men mycket dörr till dörr då vi går fram och tillbaks mellan hus och byar och evangeliserar. Sen så hade de ett fotbollsprogram som jag tyckte var superhärligt. Yeah. Då de tar, eller de tar inte, de ger barn som bor på gatan möjligheten att få spela fotboll i en klubb och i ett lag.
Just det.
Och så har de även bibelstudier med de här ungdomarna.
Yeah.
Så att de får bli någonting annat än det alla tror att de kommer att bli. Så att de växer upp där de gör.
Ja. Ja, fotboll är verkligen stort i Afrika. Jag var ju i Centralafrikanska republiken i november då. Alla pojkar och män under 25 går ju omkring i fotbollströja hela dagarna.
Precis.
Liksom. Nej, men, och med det, något lag.
Verkligen. Ja. Och det är en sån här grej som alla vet vad det är.
Mm.
Och då blir det lätt att det blir en social grej. Och även om du inte kan spela fotboll så vill de ha med dig för att de tycker att det är kul att du är där.
Ja, precis. Så det blir en väldigt viktig social kontakt.
Verkligen, verkligen. Och det, de två vi jobbade med där, Nathan och Emily som de heter, var så otroligt, otroligt varma. Så glada och bara sån kärlek till Gud. Och att få verkligen investera sin tid i de här ungdomarna, i de här barnen. Och sprida Guds kärlek och hans kungarike till dem.
Vad var det mest spännande du var med om?
Oj, vi var med om allt möjligt.
Jag berättar några grejer.
Tanzania var så kul. Verkligen. Vi fastnade i en flod.
Med bilen eller med?
Ja, så vi fastnade i en flod med bilen. Så att våran bil pajade på vägen hem. Och så blir man strandsatt på, liksom. Och det här är mitt ute i savannen nästan.
Just det.
Så, och då sa de det, men vi måste putta bilen härifrån. Vi hade puttat den ur vattnet liksom. Men så var vi tvungna att putta den vidare för att det fanns rovdjur i närheten. Så hyenor och lejon och grejer. Så vi var tvungna att komma därifrån. Och sen fastnade vi i en översvämning då vi var tvungna att evakuera våra tält. Och det, folk tappade sina skor och väskor och allt möjligt. Oj, bara försvann i den här översvämningen. Men sen har vi fått se så mycket av Gud. Ja. I det hela. Så många helanden, så många människor som väljer att ge sina liv till Jesus.
Kan du berätta något exempel?
Vi hade, ska vi se här. Det var en kvinna som, hon hade ett superproblem med sin arm har jag för mig att det var. Jag var inte med i den gruppen då, den dagen. Men och då började det med liksom att hon var väldigt rädd att fråga om bön.
Ja.
Och var så här, nej men det är okej liksom så här. Hon hade lite gett upp hoppet i det. Sen så var det två av mina kamrater som sa det, nej men vi ber gärna för dig. Och då så bad de för hennes arm och hon blev helad. Och så var hon i sitt hus med sin familj och de alla ser det här och blir så här, okej, det här med Gud, det är på riktigt.
Ja.
Så då kom alla fram. Just och så det. En efter en blev de helade. Så det var någon som hade problem med sitt ben som blev helad. Det var någon med sin rygg. Och bara liksom sex helande den eftermiddagen. Så det var otroligt vad man kan få göra i Guds auktoritet.
Ja, precis. Spännande. Det måste ju vara att liksom se det, möta det. Även om det är ens kompisar som liksom är med och ber, så måste det vara väldigt, väldigt förvandlande på något sätt.
Nej, men verkligen att också få vara med om det. Även om jag inte var där så vet jag att de talar sanning de här två om det här.
Klart.
Och att veta det, att det blir en så här påminnelse om att Gud har gett oss så mycket auktoritet att få göra saker i hans namn när det är hans vilja.
Yes.
Och att vi får lita på det. Ja. Och den här familjen var så överlyckliga så att de gav mina två kamrater en levande kyckling som vi sen käkade till middag. Så det är superkul.
Ja, tacksamhet på olika sätt.
Verkligen.
Ja. Men jag måste bara backa tillbaka, fastna med en bil i floden. Alltså hur kom ni därifrån sen?
Nej men så, då är vi på väg, vi är väl typ 2 timmar utanför Arusha då. Vi har varit ute på liksom en savannby.
Ja.
Så är vi på väg hem och vi fastnar då vid vägkanten och inser att det som har skett är att våran förare har fått in vatten genom luftintaget på bilen. Och det är inget bra.
Nej.
Och då så...
Det är för många som är terrängbilar har en sån här snorkel.
Precis, för att de vet att det blir... Och det här var ju inte en sån terrängbil. Utan de har ju en snorkel och det hade inte den här. Nej. Så då fick vi in vatten in i luftfiltret och luftintaget. Och ja, det är ingen bra att starta motorn då. Utan vi behövde bärga den därifrån. Och det här är väl amen, runt 00 liksom.
Ja. Det är rätt mörkt mitt i natten.
Det blir ju det. Det blir ju nästan kolsvart. Och så finns det rovdjur omkring då.
Ja.
Så vi sa det, alla stannar i bilen. Och sen så fick vi ringa till dem på basen och bara säga hej, vi har fastnat vid 2 timmar härifrån. Så då skickade de ut två stora vans som kom och hämtade oss och all vår packning. Men våran förare Johnson stannade med sin bil.
Ja.
Och sen såg vi inte honom på typ 2 veckor. Och sen kom han tillbaks och var bilen fixad.
Ja.
Så de kom och räddade oss liksom, från det.
Slippa
det var
övernatta i djungeln.
Jo, verkligen. Liksom. Det var superskönt att inte behöva sitta i den där bilen som vi redan hade suttit i 12 timmar i. Liksom.
Ja. Men såg ni några djur då? Eller någon, kanske något annat tillfälle?
Inte den kvällen. Nej. Vi hörde dem. Men sen typ sista veckan var vi ute på en safari. Och då såg vi lite något lejon och elefanter och zebror och grejer. Så det var kul.
Ja, häftigt. Vad är det viktigaste som du har lärt dig under den här perioden?
Någonting som jag verkligen fått uppenbarat för mig är vad att säga sitt ja till Gud. Vad det kan innebära. Att följa honom helhjärtat. Och det är en sån här grej som jag har haft svårt med tidigare. Då jag är en väldigt så här problemlösare person. Att om jag ser ett problem, hur kan jag fixa det?
Ja.
Och sen bara, men jag sätter mig själv åt sidan och litar på att men det är det här Gud säger åt mig att göra. Och då säger jag mitt ja till Gud. Och då får han verka. Och vad mitt ja kan innebära för någon annan. Och jag kanske inte ser det blomma direkt. Utan jag får se det om flera år.
Just det.
Men att vad mitt ja kan ha för innebörd för att jag får göra det, för att jag får göra Guds vilja.
Just det.
Och att jag får följa honom helhjärtat.
Mm.
Och det är en sån här grej som jag bara har fått liksom uppenbarat för mig så många gånger.
Ja.
I att om jag säger mitt ja, vad kan det innebära?
Att Gud, våga säga ja till Gud när han liksom manar en.
Precis, när han kallar. Att faktiskt säga ja.
Ja.
Och jag tror att vi tänker att vi säger ja. Men sen så är det även saker, och det är någonting jag har verkligen fått kämpa med, att så här, jag vill säga ja till dig Gud, men... Och alla de här männen som kommer att jag vill säga ja, men det här är jag bekväm med. Eller, och att någonstans i det, att när vi är obekväma, när vi går ut för att vi vill göra Guds vilja, det är då han kan få verka.
Precis.
Och vad Gud kan få göra allt, men han kan inte göra det om vi inte ger honom möjligheten.
Precis.
Så att vi säger vårt ja och litar på att det som sker är från honom när vi gör det. Ja. Och verkligen söker honom och frågar honom, är det här du vill att jag ska göra? Och få gå i hans auktoritet och kärlek.
Och så helhjärtat. Våga också. De här.
Precis. Och det är inte alltid superlätt.
Nej.
Och jag kommer inte sitta här och säga att jag inte kämpar med det.
Nej.
Utan det gör man.
Ja.
Att, men Gud, du kallar mig till att göra det här. Och jag ser inte alls hur det här blir bra. Jag ser inte alls anledningen till det. Men när man sen gör det och så ser man det 4 månader senare att det här var det Gud började med, för att jag sa mitt ja då, så får jag se det nu.
Precis.
Och jag har länge haft en så här en mentalitet som har varit väldigt skadlig för mig själv, att vad är det som ger mig vinning?
Just det.
Kommer från en ekonomibakgrund i gymnasiet, och då blir det väldigt lätt att man hamnar vid liksom materiella saker. Hur får jag så mycket vinning på det här som möjligt? Vad är det som är bra för mig? Och att någonstans har jag fått mina ögon öppnade för det, att jag kanske inte ser den temporära vinningen som är nu. Precis. Som jag tidigare har tänkt att vad är det som ger mig saker nu?
Ja.
Vad är det som ger mig det mesta här och nu? Och istället få veta det att jag investerar det här i Guds rike.
Ja.
Och sen får jag se det blomma.
Precis.
Så det är en sån här grej att ta med mig, att våga vara helhjärtad när Gud kallar och följa honom i det till 100%.
Att våga ge upp saker också ibland.
Verkligen.
Ja.
Och det är inte alltid lätt. Och jag tror att vi i Sverige har otroligt svårt med det.
Mm.
Att men det finns något fint i det. Ja, men det är det här jag har, det här är mitt. Liksom vi försöker hålla det kärt.
Mm.
Men att ibland så blir det till idoler, eller så blir det saker som håller oss från Gud. Och bara får lägga ner allting framför honom här.
Ja, men många svenskar känner ju sitt värde i att man, men det man har tjänat ihop, eller det man, alltså sin utbildning, eller att man på något vis känner att ja, men jag är lite bättre än alla andra.
Jo, men precis.
Eller har lite mer än alla andra, och det där man har sitt värde på något sätt.
Verkligen, och då blir det att istället för att vi har vårt värde i vår, liksom, i vår identitet som är skapad av Gud,
ja,
så blir det en värde i en identitet som vi skapar i materiella saker eller i det vi har. Ja. Det vi har i vår närhet, det vi har i en utbildning, i ett jobb, i en position, så blir det att men det här är jag. När egentligen så är vi alla, så vi alla är jämlika.
Mm.
Och jag är inte bättre än någon annan, och det är ingen annan som är bättre än mig, för vi alla är människor.
Precis.
Och att vi får finna ett värde i den identitet som Gud har gett oss.
Ja, precis.
Och den kärleken han har för oss.
Det är väldigt djupt. Det är mycket, något som man kan grunna på länge. Verkligen. Och behöver också träna sig att leva i, att ha sitt värde just i den man är skapad att vara, Gud.
Jo, precis. Och det blir väldigt lätt att, ja, i mitt fall var det väldigt lätt att se mitt värde i de saker jag hade.
Mm.
Eller i, ja, men de prylar, nu vad det var. Hur mycket pengar man tjänar.
Ja.
Att det som är viktigt för mig är det jag utstrålar utåt.
Precis.
Men att det jag utstrålar utåt är så otroligt oviktigt om det inte är från Gud. Ja. Egentligen.
Precis. Spännande, du verkar ha lärt dig väldigt viktiga saker.
Jo, verkligen.
Väldigt djupa saker. Det är bra. Från Tanzania, kom du direkt hem till Sverige då sen? Eller?
Så vi åkte från Tanzania tillbaka till Schweiz då.
Ja.
Då vi hade, ja, men själva lär- och utbildningsfasen.
Mm.
Och så var vi där i, ja, men 10 dagar ungefär.
Ja.
Då vi får en tid att landa
i
allting som vi har gått igenom. Och även samtala med dem på andra teamet.
Precis.
Vad de har gått igenom.
Ja.
Och, så att det inte blir att man direkt åker hem.
Precis.
Och sen pratade de även mycket om hur det är att komma hem.
Mm.
Att lämna den här organisationen.
Ja.
Och på ett sätt så är det ju lite en bubbla.
Ja.
För att man bor med varandra, man ser varandra. Och jag har ju sett vissa av de här människorna varje dag i 6 månader nästan.
Precis.
Och nu så träffar jag dem inte, för att de bor på andra sidan världen.
Ja.
Och hur det, liksom, det blir en, men på ett sätt en så här reverse culture shock att komma hem.
Ja.
Men jag har gått från att bo med 4 människor i mitt rum till att bo i ett rum själv.
Ja.
Liksom. Bara en sån grej.
Precis.
Hur skillnaden är.
Mm.
Men så det var en otroligt lärorik period.
Ja.
Bara att få sitta och samtala med varandra om hur de senaste 6 månaderna har varit. Och just bara få diskutera hur man har processat olika saker och gått igenom vad man själv tyckte var bra, vad man själv hade svårt med och så vidare.
Mm. Precis. Lite debriefing som det heter.
Precis. Så det var en debrief week.
Ja. Det är också bra att det inte blir liksom det här att komma direkt hem kan vara lite en kulturchock. Jag har ju varit med om det några gånger själv också när man har varit på längre missionsresor. Jag och min fru var också i Italien ett halvår på 90-talet. Att komma hem är ju härligt på många sätt, men man förändras ganska snabbt när man är i andra kulturer och sådär. Och sen så ser man saker med nya ögon i Sverige. Jag tänkte bara, när du kommer nu tillbaks till Stockholm, Korskyrkan, du sa lite om att möta din familj, men du kommer till Stockholm, Korskyrkan, möter bara liksom kulturen i Sverige. Vad är din reaktion så här efter det du har varit med om?
Nej, men Tanzania är en sån här otroligt varm kultur där alla vill prata med dig.
Mm.
De vill veta vem du är, vad du gör här, liksom så här vem, ja, men hur har ditt liv sett ut? Och komma tillbaks hit och bara gå på gatan liksom från tågstationen hit.
Precis.
Är liksom så här, ja, men människor är så, alla går med sina hörlurar i och kollar ner i telefonerna. Eller så möter de inte din blick. Liksom.
Precis.
Så det är en otroligt stor kulturskillnad på det sättet. Och någonting som jag har märkt är att vi tror i Tanzania så var det väldigt, de var väldigt öppna direkt, även om vi kände ju inte dem. Men de var direkt, vi satt och pratade en söndag efter gudstjänsten.
Precis.
Och så sa de det, ja men det är det här jag kämpar med just nu. kan du be för mig? Ja. Och även om vi aldrig träffat dem innan. Och att jag tror att vi är otroligt många som har saker vi kämpar med.
Ja, men
vi som kristna, och liksom också som kristna, vi har saker vi kämpar med. Men att vi delar aldrig med oss av det.
Nej,
vi går, och jag tycker det var så otroligt bra det du pratade om nu i söndags.
Ja.
Att det blev en så här, men det är precis det här jag pratade om. Att vi har de här sakerna som vi går igenom, och så blir det lätt att vi stänger det inom oss.
Mm.
Att vi släcker lampan och gömmer det, stänger den dörren. Ja. Och så går vi och kämpar med det här, och så berättar vi inte det för någon.
Nej,
och så blir det att men vi kan komma till kyrkan på söndag och känna att vi är jättefrånkopplade från Gud. Att vi har saker vi kämpar med. Men vi är heller inte öppna om det inför andra. Vi tar inte ut det ur det här mörkret in i ljuset.
Nej.
Där vi kan få vara ärliga och där vi sen kan få växa.
Precis.
Att det blir så lätt att vi stänger det inom oss själva för att vi känner någon typ av skam.
Mm.
För att amen, jag känner mig inte superkopplad till Gud. Eller jag har det här jag kämpar med.
Precis.
Och så kommer vi hit och så blir det att man känner att alla andra är superheliga.
Mm.
Medan alla andra, ja men vi är människor. Vi har saker att kämpa med. Vi alla har det.
Och där kommer den där jämförelsen
precis.
In igen. Liksom, att vi hittar vårat, vi tänker att vi ska vara värdefulla för att vi har livet under kontroll.
Precis. Liksom. Och då blir det att vi vågar inte visa oss själva svaga.
Nej.
Och det finns en så här otroligt stigma i att vara svag.
Mm.
Och jag tycker svag är ett så dåligt ord för det.
Mm.
Jag tycker att våga vara öppen och sårbar tycker jag är så mycket bättre. Att säga det, men det är det här jag kämpar med. Och du behöver inte säga det för en hel församling. Men att du har någon du kan bolla med och vara helt öppen så att den människan kan be för dig.
Precis.
För hur ska vi kunna be för andra människor om de inte är ärliga mot oss?
Nej.
Och hur ska Gud kunna komma och hjälpa oss i det
om
vi inte är ärliga mot honom? Utan vi stänger inom oss och släcker lampan.
Så vi behöver se varann och vi behöver våga vara lite mer öppna.
Jo men precis. Det finns inget dåligt med att vara ärlig.
Nej.
Eller att visa sig då sårbar. Att säga det, att ja, men det är det här jag kämpar med.
Mm.
Och det är oftast är det saker andra människor kämpar med också.
Yeah.
Eller det är någon som har kämpat med det.
Mm.
Och då vi kan fråga om råd, vi kan ja, men, be om vägledning, eller så kan vi bara få folk att be för det, med oss.
Precis.
Så att vi inte står själva i våra gropar och gräver oss djupare för att vi inte vågar fråga om hjälp.
Precis. Ja, men spännande lärdomar.
Verkligen.
Ja. Yeah. Vad, alltså, jag tänker, så nu har du varit på bibelskola och du är fortfarande ung,
precis.
Ganska nyss gått ut gymnasiet.
Ja.
Vad tänker du inför framtiden? Att, nu tänker jag inte de närmaste veckorna, det tog vi inledningen, utan vad tänker du? Hur har det här påverkat din syn på livet i stort och framtiden och allt?
Nej, men jag hade en sån här mentalitet som var i augusti då innan jag åkte, att så här, men borde jag ens göra det här? Och så fylls man med den här känslan av att okej, men nu kommer jag åka hemifrån. Kommer lämna alla mina vänner, familj, allting jag känner till. Lämna det för att åka till Schweiz med människor jag aldrig träffat innan.
Mm.
Och någonstans i det där tvivlandet av att men okej, varför ska jag göra det här? Så sa jag det till Gud att men, du får de här 6 månaderna då jag är i Schweiz på den här utbildningen. Och om du inte visar mig någonting så får jag väl en semester i det. Och att jag kommer hem och jag jobbar, jag tjänar de pengar jag vill och så kommer jag tillbaka till det här materialistiska. Och typ andra veckan så får jag det så uppenbarat för mig att det finns ingenting jag vill mer än att låta Guds vilja ske.
Just det.
Så jag tror inte att Gud har kallat mig till att vara heltidsmissionär än i alla fall. Men om han kallar mig till det så vill jag säga ja.
Just det.
För att jag vill följa honom helhjärtat.
Mm.
Och att framtiden ser lite... Jag har inget planerat just nu. Och jag vill inte signa på mig på något så här långtidskontrakt utan att veta att det är Guds vilja helhjärtat.
Ja.
Så framtiden... Och jag tänker det är bra att inte se målet direkt utan att... Även om det är jobbigt. Man vill se, oh, men Gud, vart är det du vill ha mig? Men att bara få den där lyktan framför våra fötter.
Precis.
Då vi får ta nästa steg och säga... Ja, men nästa ja bara.
Ett steg i taget.
Precis.
Och ett ja i taget.
Verkligen.
Mm.
Och att ja, men det är lite som en trappa.
Mm.
Du kan inte springa upp för trappan utan att ta stegen. Liksom.
Precis.
Så det blir så viktigt att man tar varje steg och utvecklas varje gång. Att få bli mer lik Jesus på det sättet. På sättet vi handlar, på sättet vi är med andra människor. Att vi får göra det helhjärtat i en kärlek till Gud. Att vi får följa honom.
Ja, det är en bra approach på livet och framtiden.
Jo, precis. Nej, men jag tänker det, att jag vill inte leva ett liv som är för mig. Jag vill leva ett liv som är för Gud.
Underbart. Vad skulle du säga till andra unga som funderar på bibelskola eller DTS? Och kanske till deras föräldrar.
Nej, men tänk föräldradelen. Ja. Min pappa sa det att jag har inte varit orolig en enda gång, sa han.
Ja.
När jag var i Schweiz eller när jag var i Tanzania. Men sen när jag kom hem och gick över gatan till grannen och var där i en halvtimme, då satt han och kollade klockan. Ja, men när kommer han hem?
Ja, just det.
Nej, men att göra en sån här skola är... Alltså, jag har aldrig känt mig rädd. Jag har aldrig känt mig otrygg. Utan jag har fått göra det i Guds kärlek, i hans beskydd.
Ja.
För att jag följer honom helhjärtat. Ja. Så våga kliva ut.
Ja.
Våga vara obekväm, vilket jag var.
Ja.
Och våga följa det du känner att Gud kallar dig till att göra.
Mm.
Och Gud blir inte sur om vi frågar honom en extra gång. Men se till att det är från Gud då du gör det.
Ja, precis.
En sån här skola. Jag tycker att en sån här skola för min del har det varit superbra.
Mm.
Och det var verkligen det jag behövde i den säsongen jag är i mitt liv. Och sen är man är aldrig för gammal för att göra en sån här skola. De har för...
Du tänker att man är 55 kunde man också dra iväg.
De har en sån som är för familjer. De har för... det finns massor man kan göra i det. Så jag skulle vilja uppmuntra någon annan till är att våga säga sitt ja.
Ja.
Våga lämna allt och följa.
Mm.
Om det är det Gud kallar dig till. Att göra en sån här skola. Och som förälder att lita på att ditt barn är med Gud. Och söker Gud. Vilket är något otroligt vackert. Att få vilja växa i sin relation till Gud. Så var uppmuntrande. Och även om det är jättejobbigt att ditt barn lämnar dig i 6 månader. Och inte, du ser inte, ja, men i mitt fall så såg ju inte jag min familj på 6 månader. Men att det finns något otroligt fint i det också. Att få verkligen bara söka Gud i helhjärtat.
Tack. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är: vad betyder vardagstro för dig? Alltså, hur märks din tro i din vardag? Den märks ju mycket i vårt samtal så här, men hur kommer de märkas här nu?
Nej, men jag tror det att det jag har fått växa i, det jag har fått uppenbarat för mig är ja, men vad det innebär att söka Guds vilja först. Och att jag då inte vill agera nu utefter vad jag själv vill, utan att jag vill agera utefter det Gud vill ha för mig. Så jag tror att det är på något sätt någonting som jag vill utstråla med i min vardagstro, hur det märks när jag är med andra.
Tack. Ja, vi har haft ett avsnitt här i podden Vardagstro i Korskyrkan Stockholm och vi har pratat med Noah Wetterud som har varit på DTS med UMU. Tack för att du har varit med oss idag.
Tack så mycket att jag har fått vara här.
Ja, det kommer ut ett nytt avsnitt också nästa vecka som ni kan lyssna på. Just nu vet vi inte riktigt vem det är, men det kommer att bli tydligt i våra sociala medier på olika sätt. Om det här avsnittet har väckt frågor så är du välkommen att ta kontakt med oss och du hittar oss på korskyrkanstockholm.se. Du kan också ta kontakt med mig eller med Noah i kyrkan någon söndag här framöver.
Precis.
Och du är alltid välkommen att besöka våra gudstjänster. Och jag vill bara avsluta med att önska dig Guds välsignelse. Tack så mycket.